Här börjar Den cyniske hertigen av Barbara Cartland, inläst av mig, Ida Olsson, för Saga. Första kapitlet. 1820. Mina damer och herrar, låt oss dricka en skål för bruden och brudgummen och må deras hinder aldrig bli för höga. Den rödbrusige, jovialiske gentlemannen som med sluddrig röst hade utbringat skålen höll sitt glas högt upp i luften och kastade sedan huvudet bakåt och försökte svälja innehållet i en enda klunk. Eftersom han redan var ostadig på fötterna fick ansträngningen honom att falla baklänges ner i stolen under rungande skrattsalvor från de andra gästerna runt bordet. De var alla vad vi själva skulle ha kallat påverkade. Melissa hade tyckt att en del av hennes nya styrmors ridande, drickande vänner hade fått i sig lite för mycket redan innan de anlände till kyrkan. Bröllopslunchen serverades i den stora bankettsalen på Rundle Towers och var så överväldigande och luxuös att den till och med överträffade vad som var brukligt hos regenten. De kraftiga och exotiska rätter som hade följt på varandra i en aldrig sinande ström skulle ha fallit vilken läckergom som helst i smaken. Tyvärr var majoriteten av gästerna mer intresserade av vinerna och kristallglasen hölls fyllda till bredden av ett stort antal lakejer. Det måste finnas en lakej bakom varje stol, tänkte Melissa för sig själv. Hon kunde inte låta bli att i viss mån förstå varför hennes far hade gjort detta. Samtidigt skrek hennes hjärta och hennes känslor av fasa vid tanken på att Hester Rundle skulle inta hennes mors plats. Skämten och gliringarna som utvecklades mellan jägarna runt bordet låg för det mesta bortom hennes fattningsförmåga. Ändå förstod hon att de var oanständiga och i klass med det råa och giriga sätt på vilket de åt och drack. Hon stod inte ut med att titta mot bordsänden där hennes far satt bredvid sin brud. Bara Hester Rundle, tänkte hon för sig själv, skulle kunna visa en sån brist på takt att hon bar en vit brudklänning med en böljande slöja, trots att hon för länge sedan hade fyllt 38. När hennes far först hade berättat för henne att han tänkte göra Hester till sin hustru kunde hon knappast tro att han talade sanning. Samtidigt insåg hon att hon hade väntat sig det. Ända sedan hennes mor hade dött hade Hester mycket tydligt visat sina avsikter. Efter de allra första visiterna i det lilla huset där Weldons hade bott sedan de gifte sig hade hon helt slutat upp att hitta på ursäkter för sina besök. Hon bara kom och hade med sig persikor och druvor från de stora växthusen på Rundle Towers, speciella delikatesser som hon hade beställt från London eller, det lömskaste av allt, med ett erbjudande om ridhästar. Hästar som hon till en början sa behövde den skolning som bara Denzil Weldon kunde ge dem. I början kunde Melissa inte tänka sig att hennes far skulle falla för sådana uppenbara knep från en kvinna som var så ful som Hester. Hon är mer än vanligt lik en häst, hörde hon någon viska när Hester kom upp för kyrkogången vid en åldrad släktings arm. Jag tycker mycket om det djuret själv, blev det skämtsamma svaret, men inte i min säng. Det var ingen tvekan om att det var på grund av sitt utseende som Hester, trots sin enorma förmögenhet, hade förblivit en gammal ungmö. Men Denzil Weldon hade fallit för frestelsen, inte för sin bruds utseende, utan för hennes pengar, hennes stall och den ojämförliga lyxen som fanns på Rundle Towers. Hur kan du, pappa, hade Melissa sagt när han berättade vad han tänkte göra. Jag har inget val, Melissa, svarade han nästan häftigt. Nu när din mor är död är det lilla underhåll hon fick från sin far också borta. Han kommer inte att göra något för mig. Han har alltid avskytt mig. Skulle han inte hjälpa mig? Undrade Melissa spänt. Din mor skrev till honom när du föddes, svarade Denzil Weldon, och han svarade genom sin advokat att underhållet skulle fortsätta att komma så länge vi inte gjorde något försök att kontakta honom. Melissa hade hört historien förut, men just i det ögonblicket verkade det ofattbart att hennes morfar, som hade förutspått att äktenskapet skulle bli en katastrof, inte hade veknat under alla de år när Eloise Weldon hade varit outsägligt lycklig tillsammans med den man hon själv hade valt, trots hans ställning. Denzel var en mycket stilig man, och även om han hade varit en vivör och utan tvekan haft en tvivelaktig moral innan han gifte sig, hade han slagit sig till ro och gjort den kvinna han älskade lyckligare än någon trott vara möjligt. Men det var tydligt, tänkte Melissa för sig själv, att det som hade gjort honom nöjd och hållit honom kvar i det lilla huset medan hans fru levde tycktes som ett outhärdligt fängelse nu när hon var död. Han ville åka till London. Han ville delta i sportsevenemang och spela och vara med i det bländande sällskapslivet som hans jämnåriga roade sig med. Men mest av allt, mer än någonting annat, ville han rida. Vad är det för mening, frågade han vilt, med att bo i det här gudsförgätna grevskapet om jag inte kan jaga? Det fanns bara två hästar i hans stall och Melissa visste mycket väl att de inte längre kunde föra hennes far fram i täten där han alltid måste vara. Han var en fantastisk ryttare, det kunde ingen förneka. Men det var bara när han kunde låna en häst av sina vänner och i synnerhet av Hester Rundle